Hej och välkomna till avsnitt nummer 19 av CF Nyheter podcast. Mitt namn är Andreas Sandström och idag ska vi prata med en, ja men han är väl en riktig veteran inom CrossFit Sverige och har hållit på med CrossFit väldigt länge. Han heter Simon Mentile och ja, vi ska helt enkelt få gå in lite i hans värld och hur han började med CrossFit och vad han har varit med om inom CrossFiten och även kanske titta lite på vad planerna för säsongen 2024, hur de ser ut och även framtiden. Så det ska bli spännande att få prata med Simon här om en liten stund. Jag vill bara meddela att som ni kanske märker så har jag inte släppt avsnitten så regelbundet och så de senaste veckorna, och det har att göra med att jag har varit väldigt sjuk och det har varit mycket privat så att förhoppningsvis kommer komma ut mycket, mycket mer här i framtiden och kanske vissa gånger, flera gånger i veckan. Nu när kvartsfinaler och semifinaler börjar närma sig. Så se till att vara prenumererad på YouTube-kanalen eller följa podcasten på den plattformen ni lyssnar på. Om det är via Apples plattform eller om det är Spotify eller vart ni nu än lyssnar, så se till att ni få notiser om när jag släpper nya avsnitt. Så kommer ni hänga med ändå, tror jag. Men tanken är i alla fall framöver att göra lite mer kring podcast och kring kanske annan form av material när det kommer till CrossFit och funktionell fitness. Så håll lite utkik. Men vi släpper in Simon helt enkelt. Och välkomnar vi Simon Mentile till podden. Välkommen.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Ja, kul att ha dig här. Jag sa lite, jag gjorde en liten inledning innan du dök upp. Där jag basically sa att du har hållit på med CrossFit väldigt, väldigt länge. Och som jag förstår det så har du hållit på med CrossFit sedan 2012. Kan det stämma?
Ja, det stämmer bra. Jag tror jag gjorde min första... Jag blev medlurad på min första VOD 2011.
Okay.
Men jag liksom officiellt alltså det blev ju som en övergångsfas där. Så jag officiellt så startade jag väl 2012 kan man säga.
Ja, jag förstår vad du menar. Det var lite samma för mig. Jag gjorde min första workout 2013, men jag skaffat kort på boxen 2014 liksom. Så att jag förstår
exakt
vad du menar.
Ja. Man kände på det lite innan man liksom committade och ändrade hela sin identitet.
exakt. Men sen dess har du varit fast för det, om jag har förstått det hela rätt. Och du har ju varit på alla möjliga tävlingar. Vi kommer in på det lite sen, tänker jag. Men du har ju varit med på dels på games, individuellt och i lag. Och sen har du gjort massvis med semifinaler och regionals och grejer. Min första fråga kring just hur du startade, vad var det för typ av workout? Kommer du ihåg det?
Det var faktiskt Linda som var min första workout.
Ah.
Kommer ihåg. Så för de som inte vet, och det tror de flesta vet, men det är 10-1 och deadlift, squat clean och bänkpress. Eller bänkpress, squat clean i den ordningen.
Ja, ah, just det. Och så är det på procent av kroppsvikt, va?
Ja, exakt. Så då körde vi faktiskt procent av kroppsvikt. Den gången, kommer jag ihåg. Mm. Så vi var tre grabbar då, och så hjälpte vi så åt så här, lägga på avvikten åt varandra.
Ja, just
så,
det.
Så alla körde ju workouten, den tog väl typ så här, kvart 20 per person. Mm. Så förstår, och så körde vi en och en på ett vanligt gym då. Så att bara att köra våran session var ju då Linda, men det med roddning och uppvärmning och allting. Så vi körde Linda i, ja, vad det då blev, 2 timmar, 3 dudes skulle vara en workout var.
Ja.
Så det blev en CrossFitens motsvarighet i en sån här bänkpress conga line som man ser på vanliga gym, vet. När man är så här, ja, 10 grabbar som delar på bänken. Det blev en motsvarande sån, kan man säga.
Jag fattar.
Ja, men sen kommer jag ihåg faktiskt att jag gick på bio, alltså direkt därefter. Och sen kunde jag inte resa mig ur biostolen. Så det var liksom så här. Jag kommer inte ihåg vilken film det var, men det är så sjukt starkt minne att jag körde den workouten. Och sen så käkade vi på Max. hamburgare och sen så in på bion och sen så när bion var slut så tog vi dem inte upp. Jag liksom tog något så här, ta stöd och ta hjälp för att ta mig upp ur biostolen. Och sen, ja. Sen dröjde det ett tag innan jag körde en workout igen, men det var min första i alla fall.
Jag fattar, jag fattar. Och så dagen efter kan jag tänka mig att man inte heller mådde så jättebra.
Nej, nej. Alltså det, är ju, det gjorde man inte. Men jag minns bara just det där med bio att det var brutalt. Det är nog en av de mest brutala träningsverkar jag har haft. Men det är så är nog för de flesta efter sin första CrossFit workout. Man vet liksom inte vad som väntas.
Nej, precis. Min första var Fight Gone Bad.
Ja, det är inte heller någon lek. Vi har så mycket reps.
Ja, precis, precis. Jag kommer bara
ja, det blir relativt, men ja.
Ja, jo, så är det. Men jag kommer ihåg att jag tyckte jag fick en komplimang av coachen på gymmet där då, som höll i det. Det var som en smyg pass innan de öppnade själva gymmet. Det var så här, och så sa han, men dina pushpress är jättebra. Bara, yes, det var skönt att höra. Så då kände jag, då trodde jag att jag var jättebra på pushpress, men jag tror inte att det var det.
Det var det som krävdes och sen dess så har du varit fast.
Exakt.
Man behöver bara exakt en sån där positiv så är man liksom yes.
Så är man fast, precis. Ja, men du sa att du tränade på gym. Hade du tränat mycket på gym innan? Eller hur såg du ut innan med CrossFit? Vad du har på med för idrotter och så tänker jag.
Det började med, alltså jag började med kampsport när jag var 6 år. Och sen dess har jag varit liksom superaktiv. Båda mina föräldrar är väldigt aktiva. Eller, ja, nu säger de att de var väldigt aktiva. Det kanske ligger något i det. Men de var väldigt aktiva då i alla fall. Har alltid varit. Så jag började med kampsport. Och sen var det en odyssé av olika idrotter. Allt från simning till innebandy. Basket fastnade jag för kanske mest. Och Luleå är ju lite av Sveriges basket-huvudstad. Så att där spelar man ju antingen basket eller hockey eller båda. Men jag var mera baskethållet då. Och sen så åkte jag alpint. Men jag började ganska sent med det. Eller jag började med det när jag var 12. Och i alpint så är det ganska sent. Man börjar ju med det i princip när man börjar gå. Men jag hittade det ganska sent. Men jag tyckte det var jäkligt kul. Jag körde på det ganska länge. Genom hela gymnasiet faktiskt. Men jag var aldrig någon riktig stjärna, men jag tyckte det var kul och vi var ett bra kompisgäng och vi tyckte om att åka skidor liksom allmänt då. Så det var väl de tre som stack ut mest då. Kampsporten, basketen och skidåkning. Men allt kring det, så jag körde mycket löpning, mycket fysträning runt omkring och åkte inlines väldigt mycket. Och min pappa är ju då ja, men, så här, gym, alltså bodybuilding, styrkelyft och sådär. Så jag började ju, han introducerade ju styrketräning till mig när jag var ja, men 12, 13, 14 år där kring. Jag fick ju mitt första gymkort när jag var 14, men vi hade ju vikter och sånt hemma och jag följde ju med tidigare än så. Så jag började ju lyfta vikter väldigt tidigt. Vilket också la en väldigt bra grund för CrossFit. Och sen efter det så började jag som gruppträningsinstruktör och gyminstruktör och personlig tränare. Så då fortsatte det mera åt det här, ursäkta hunden.
Jag har ingen fara.
Så då fortsatte det mer åt det här fysträningshållet och så var det mindre och mindre sport. Det blev mest att grabbgänget, vi ska spela turnering i basket och så fick man komma till banan lite. Så det blev som några comebacks liksom så här, bara för att man skulle fylla ut laget. Och sen så skidåkningen blev mest bara på kul och kampsporten blev också mest bara för motion. Men då gymträningen fanns kvar och det var då jag blev någonstans där jag blev introducerad till CrossFit och i 20-årsåldern. Och på den vägen har det varit sen dess.
Ja, just det. Jag fattar. Var det Holistic som var första gymmet i Luleå? Eller hur
ja, exakt.
Den tiden.
Alltså när jag började, då hade inte Holistic öppnat än.
Nej.
Utan då körde vi på det gymmet som jag jobbar på. Och sen så var det två andra killar, varav en av dem var då Daniel Mutka. Han öppnade CrossFit Holistics till slut då. Som körde på lite olika ställen och sådär. Jag bland annat köpte liksom min egna kettlebell och mitt egna rep och lite sånt där. Så körde man på friidrottsarenan och man byggde sin lilla egna box och där. Och sen så hittade ju då Daniel en lokal, så han öppnade då CrossFit Holistic. Jag tror att det var runt julen 2012 det.
Okej.
Så, ja, och sen så började jag träna där då, efter att jag kom öppna där.
Kul. Jag vet ju att de var ju rätt tidiga på Holistic med att hålla lite tävlingar för oss uppe i Norrland så att säga. Jag har själv aldrig varit på Holistic faktiskt, men jag förstod det på folk som Rickard Jesek och de som här i Umeå som öppnade boxen Umeå först och att det var mycket tävlingar på Holistic ändå där i början.
Jag vet att jag var med på någon där innan jag flyttade till Stockholm. Mm. Och sen ännu tidigare än det så körde de ju den här sommartävlingen i Piteå. På Piteå Dansar och Ler.
Det var min första tävling.
Ja, det var min första tävling också faktiskt.
Ja.
Och så, den var ju också väldigt bra uppstyrd. Väldigt tuff programmering för sin tid. Men det var ju väldigt kul. Alltså, då kände man ju sig lite som en gamesatlet. De hade typ så här simning blandat med alltså en swimrun in till en workout in till en typ en overhead walking lunge över mållinjen liksom. Så ja, det var ju ändå mäktigt om ni passade så där, men
ja.
Men i mindre skala så att säga.
Ja,
man
kunde
liksom, om man blundade lite och så här, då kunde man föreställa sig att man var i Kalifornien och det var tusentals
människor. Jo, det där kommer jag ihåg. Och så finalerna gick alltid in i stan i Piteå och det var rätt mycket folk eftersom att det var ju en festival samtidigt. Så det var ju, stämningen var ju riktigt grym. Det tycker jag fler tävlingar ska nästan börja anamma att försöka prata med städerna de arrangerar det i och försöka
ja,
få till
men, alltså, göra ett spektakel av det och visa upp det. Det är det som är. För då stannar ju folk och liksom ja, käkar sin langos och bara shit, det är så otroligt.
Exakt.
Och så att det borde man kanske trycka lite mer på. Just det som ja, men ett marknadsföringssyfte, kanske inte just för tävlingen så, utan mer för att visa upp träningsformen.
Exakt. Men just Peter Dans och Lerie, eller vad Peter Summer Challenge tror jag den hette. Det var häftigt att det var din första tävling också. Det var en riktigt bra tävling kommer jag ihåg, som du sa. Jag tror att jag tävlar mot Marcus någon gång, kanske mot dig, jag vet inte. Men jag vet att jag tävlat där mot Marcus. Jag var i den lägre delen av leaderboarden, men det var
ja, men det var ju vilket som. Det blev ju ändå så här. Det var, man kanske bara, nu vet jag inte hur det är om nu eller de senare åren, men då var vi kanske 10 killar. Så det var ju bara ett hit.
Ja,
så då blev det ju ändå så här, vi grabbar och sen så tjejerna. Alltså så här, jag tyckte ändå det var en väldigt bra vad ska man säga, introduktion till tävlingsform.
Ja, just. Sen nämnde du att du flyttade till Stockholm. Hur kommer det sig att du flyttade dit?
Det var nog för lite 50-50. För dels så var det då för att fortsätta utvecklas inom CrossFit. Och CrossFit var ju större då i Stockholm.
Mm.
Det är ju nödvändigtvis inte så nu. Men det fanns ju bättre utrustning och mer grejer och större boxar och så. Nu är det ju nödvändigtvis inte så. Men 2013-2014 var det så.
Mm.
Så jag kände väl att jag behövde en miljö liksom där det fanns fler som tävlade. Jag var ju då bara, innan Marcus så var jag ju den enda som tävlade uppe i Luleå. Som tävlar liksom internationellt då. Det fanns ju andra duktiga såklart. Så jag kände väl att ja, men de som åker på games och de som är duktiga, de är i Stockholm, så jag söker mig väl dit också. Och sen så till en början så kombinerade jag då det med mitt dåvarande yrke som var för Les Mills Nordic. Så jag jobbade ju då som utbildare för Les Mills, så jag utbildade nya gruppträningsinstruktörer och ja, jobbade så som presentatör och sådär på olika konvent och sådana här evenemang och grejer. Och sen så då i samma veva så började jag då studera på gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Så det blev liksom en bra sammanlänk. Det var nära till Arlanda ifall att jag skulle åka iväg på någon sån där jobbgrej. Och så fanns skolan där och så fanns det bra boxar. Så det var liksom naturligt att jag sökte mig dit då.
Jag förstår. Var det idrottsvetenskap du pluggade då? Eller vad pluggade du?
Jag pluggade tränarprogrammet.
Tränarprogrammet.
Ja, exakt. Och då söker man ju då som en tränarroll för en idrott. Och det här var ju innan funktionell fitness fanns. Så jag sökte ju då alltså genom CrossFit. Men jag var ju redan då fystränare och utbildad tyngdlyftningstränare. Så det blev ju någon slags hittepå-ansökan där. Men de antog mig. Så att jag läste i alla fall 3 terminer där. Och sen så blev det lite för mycket CrossFit. Så då bestämde jag mig för att lägga det lite på is, typ permanent. Men det var ju
Jag
också
fattar.
då, eftersom att CrossFit inte, eller funktionell träning eller funktionell fitness var ju inte, det fanns ju inget förbund kring det. Det fanns ju liksom ingenting. Så lärarna kunde liksom inte förstå
Nej.
vad jag försökte med. Och det var lite för svårt, om jag ska vara helt ärlig, att gå i bräschen för det ensam. Sådär på den utbildningen som. Ja, de som vet att GH, det är ju en enda stor mitokondrie. Alltså man älskar ju konditionsträning och man älskar ju liksom uthållighetsidrott och lagidrott, sånt som vi är bra på i Sverige. Och man kanske inte, jag vet inte hur det är nu och det är säkert mycket bättre nu. Men då så fanns det liksom inte ett intresse av att någon skulle doktorera i CrossFit, om du förstår vad jag menar. Det fanns liksom inte riktigt. Och det var väldigt svårt att få konkret feedback från lärarna också, upplevde jag det som. På träningslära var det inga problem och det lärde jag mig jättemycket. Liksom. Träningslära, tränarskap, fysiologi, anatomi, alla de här sakerna. Men just när det kom till då att kanske göra en kravprofil för CrossFit eller vad är bra taktik
Progression
i
liksom också.
CrossFit? Ja, exakt. Så fanns inte, det fanns liksom ingenting att stå på där. Och det fanns ju ingenting i litteraturen för mig att hämta.
Nej,
Så
just det.
det blev lite svårt för mig. Det är som att jag ska skriva boken som jag ska använda som material till min egen. Förstår du? Det blir liksom väldigt svårt.
Nej, just det.
Det var väl kanske inte anledningen till att jag inte fortsatte. Jag tyckte ju som sagt det var väldigt intressant. Utan det var nog snarare med att jag gick till regionals. Det gick väldigt bra i CrossFit. Jag började tävla mer och mer. Jag ville lägga mer av mina ägg i CrossFit-korgen så att säga. Så det blev att jag gjorde det valet.
Just det. Och då tränade du på CrossFit Solid, va? Har jag förstått det rätt?
Exakt.
Ja,
Exakt.
för du var även med i deras Games-lag 2015, stämmer det? Eller 2016?
2016.
Ja.
2016. Exakt.
Just.
Så
Hur var
det
det?
året, det var bra. Alltså, det var inte grundplanen, utan grundplanen var ju att jag hade ett väldigt bra rookie-år på regionals, tycker jag, eller open regionals 2015. Och så jag var väldigt nöjd med många saker. Jag gjorde väldigt bra i vissa workouts. Sen hade jag tydliga svagheter då som jag behövde jobba på. Men jag började få ryggproblem då under 2015. Och det blev så att jag inte klarade av en av workoutsen i Open det året på grund av ryggproblemen då. Så då blev det liksom att jag tog en plats i laget istället. Alltså det var inte ett tröstpris så, det är jättehäftigt att gå i lag också och gå till games och det så. Men det var inte det som jag hade som
Originalplan.
avsikt med säsongen. Men då när jag inte klarade av den open workouten så fick jag förfrågan att vill du vara med i laget istället? Då kan det ju ta lite mer tid att bygga upp ryggen och så där. Det blir en lite quote unquote enklare resa fram till regionals då och
Vilka
så där.
var
Så
ni?
då.
Ja, förlåt, ursäkta, fortsätt.
Nej, det är ingen fara. Så då tog jag den chansen helt enkelt och körde med det laget. Och då var det jag, Elebro, Rickard Lanner,
Just det.
Amanda Frändén, Emelie Smiding och Helena Falk
Just det.
som körde
Just det.
det året.
Ja.
Och så.
För på den tiden var det ju, för de som inte vet det, så var det ju 6 personer som tävlade samtidigt på Games-golvet, om man säger så, eller Regionals-golvet. Och inte fyra som är idag.
Nej.
Ja, precis.
Nej.
Vad tyckte du om det? Alltså om man jämför med, nu kanske inte du har kört så mycket lagom fyra, så, men tycker du att det där är en förbättring man har gjort, att plocka bort två, eller är det en försämring? Hur ser du på det? Åsikt.
Jag har nog ingen vettig åsikt. Jag tyckte sexmannalag var bra. Alltså, det var
Ja.
ju spännande och så. Men det är ju en logistisk mardröm att få ihop sex personer. Så det är ju mycket lättare att få ihop ett sammansvetsat gäng när det bara är fyra. Så det kan man väl se som en fördel då, att det är större chans att det blir fler bra sammansatta lag. Och det är större chans för fler lokala gäng att få ihop fyra pers. Alltså så här. Ska man göra ett lag i Umeå, säger vi då. Ingen bärs på Umeå eller så, men det är ju kanske svårare att få ihop sex personer i Umeå än vad det är i Los Angeles.
Ja,
För
så
att
är
det är en mindre, ja, population att plocka folk ifrån. Så
det.
det är ju en
Ja,
fördel då. Men som tävlingsform vet jag inte, det är bara att Wormen är längre, resten är ju samma, tänker
just.
jag. Och nu vet jag ju att man synkar lite om fyra. Vi hade ju aldrig att man skulle synka alla sex,
Nej,
utan då
just.
blev det ju typ att grabbarna synkar och tjejerna synkar, eller mixpar, och det var det. Så nu vet jag, nu har jag sett att det är så här, alla ska låsa ut masselappen, alla fyra samtidigt. Så det är väl en annan dimension i det då. Det blir väl mera teamwork nu när det är fyra i fler grenar, medan det var större teamwork i de specifika teamwork-grenarna, så att säga, när det var sex.
Just det.
Men det är samma, det är ganska snarlikt test av fitness skulle jag säga, ändå.
Ja, precis. Ja, men jag håller med. Ja, faktiskt. Ja, intressant. Men hur var det där då på Games 2016? Vad var din upplevelse första året på Games? Och då är det ju Kalifornien i Los
Ja,
Angeles.
exakt. OG-stället.
Precis.
Ja, om man ska vara riktigt OG, då ska man väl vara på ranchen. Men
Ja.
det var ändå OG. Nej, men det var ju fett coolt. Alltså, det var ju, Froning körde ju också lag det året. Så
Just.
det var ju sjukt mycket. Han gjorde ju året innan också. Men det var ju väldigt mycket Froning-hype. Alltså, det var samma sak, Jason Kalipa och de grabbarna var ju med i olika lag då. Så det blev ju väldigt mycket hype och fokus kring dem. Och så. Men jag tycker, alltså det var ju väldigt häftigt. Det var ju en cool tävling. Nu har inte jag kört lag i Madison, så jag vet inte liksom hur det är jämförelsevis. Det får du fråga Elebro om då, som har kört båda,
Ja, just.
som kan dra de parallellerna. Men om jag känner honom rätt så skulle jag gissa på att han tyckte också att Los Angeles var coolare. För att vi körde ju Ocean Swim och det var Team Murph och det var springa upp de här stadiumtrapporna och runt och sådär. Så jag tycker ju att det var en coolare venue att
Ja.
köra i Los Angeles än vad det var i Madison. Även jag som har kört då lag Los Angeles individuellt Madison. Men jag tyckte nog Los Angeles var coolare faktiskt. Och en häftigare upplevelse överlag. Alltså om jag skulle boka en resa någonstans så kanske jag inte skulle välja Madison, Wisconsin. Alltså då kanske jag tror de flesta skulle välja LA i första hand då.
Ja, precis, precis.
Och så. Och sen så allt runt omkring var liksom lite mera USA, om du fattar. Man kunde
Ja,
åka
just
till Gold's Gym, man kunde åka och käka lite fish tacos och god mat och se lite grejer och upplevelser och skyskrapor och så. Medans, ja, Madison, då blev det ju, ja, man drog en deep dish pizza i Chicago och sen var det ju vidare till den här lilla farm country bibelbältet och så. Ja,
Ja, just
det är
det.
som en annan grej då, men
Ja.
jag tycker nog att LA var coolare faktiskt.
Ja, okej. Men rätta mig om jag har fel här nu. Jag tar lite ur minnet. Men ni kommer sexa, femma, sexa det året?
Ja, femma eller sexa, jag kommer faktiskt inte
Ja.
ihåg.
Nej, men det
Men ja,
var väl
vi
väldigt
kom inte på
jämnt.
pallen i alla fall.
Nej, okej. Men var det inte väldigt, väldigt jämnt mot Nordic-laget också? För de hade väl
Ja,
också ett lag det året?
exakt.
Ja.
Det var det.
Så jag antar att ni hängde rätt mycket med dem då också.
Man kan tro det,
Ja.
men det gjorde vi faktiskt inte.
Nej, okej. Okay.
Jag tror, alltså vi
Lite
bodde ju
beef.
på olika... Nej, det ska inte säga att det var beef.
Nej, jag ska.
Men vi bodde ju på olika ställen. Alltså så att,
Okej.
och det blev inte så mycket... Eftersom att man redan är en trupp på 6 personer plus närmast sörjande lagkapten och sådär. Så blir det ju liksom... Ja, vi är ju redan 8 personer som vi socialiserar oss med och vi måste prata inför nästa gren och så. Kör man individuellt då kanske man connectar lite mer med de andra för att ja, vi ska köra nästa gren. Men vi
Just det.
måste ju någonstans redan här i våran lilla grupp synka och sätta taktiken och mår alla bra och har alla ätit. Ja, sådana saker. Så det blev på något sätt så även jag upplever det som att det blev mindre socialt till andra tävlande när man körde lag för att det var så mycket
Ja, just
fokus på varandra. Medans är man där själv, ja då kan man ju välja att fokusera på sig själv, men är man lite social så ja, då pratar man ju med andra.
Ja, precis. Ja, så är det. Så är det. För vi har ju nämnt det lite grann också. Du har ju nämnt att ja, men du var individuell på Games också i Madison 2019. Visst var det så? Hur
Exakt.
var den, hur var den resan? För att kvala som individuellt på Games är ju rätt så stort ändå.
Ja, alltså det var
Det var
ju
ju
också.
ett speciellt år.
Ja, exakt. Det året så var det ju både man kunde kvala som national champion, man kunde kvala genom open och man kunde kvala genom sanctions.
Just det, just det.
Och så. Då blev det ju bara, eller det blev det ju bara. Jag gjorde ju allt, jag försökte ju verkligen kvala genom open för det var ju det första tillfället. Och då kvalade jag ju genom open och då blev det inte att jag behövde köra några sanctions efter det.
Ja, just det.
Vilket jag i efterhand önskar att jag hade gjort. Alltså jag skulle nog ha kört lite mera in person competitions då. Och så. Jag hade gjort det 2017-2018, andra tävlingar. Men jag hade ju 2017-2018, då fick jag ju lida ännu mer av satt de här ryggproblemen då som jag hade redan 2016 när jag gick lag. De blev ju inte bättre utan jag trodde ju liksom att ja, men jag justerar min träning och så vidare så blir det bättre. Men det blev ju bara sämre. Och det visade ju sig att jag hade stressfraktur på i ländryggen
Okej.
då. Så att jag gick ju runt, alltså jag gick ju då med det i ja, nästan 3 års tid. Så att det blev ju liksom att jag missade, jag körde 15 och 16 körde jag lag och sen missade jag 17 och 18 men jag körde massa off-season tävlingar då. Och sen så 19, då var ryggen bra igen. Och då gick jag ju till Games genom Open. Men jag hade nog behövt lite mera, ja, typ kött på benen. Alltså jag hade behövt
Lite
möta Matt
sparring.
Fraser. Jag hade behövt möta Matt Fraser en gång innan jag åkte på
Just
Games,
det.
om du fattar vad jag menar. För
Ja.
att jag tror klivet blev lite för stort. Liksom mentalt, vilket gjorde att jag inte litade på träningen som hade tagit mig dit. Så att det blev liksom att okej, okay, jag har tränat bra och jag gick till Games. Men nu ska jag till Games, nu måste jag träna ännu mer och ännu bättre.
Just det.
Så då blev det liksom att det här stora steget gjorde så att jag inte trodde på det jag hade gjort innan. Och då blev det liksom fokus på fel saker.
Ja, just
Medans om jag hade åkt och tävlat innan Games, någon gång mellan kvalificeringen och Games, då hade jag fått det svaret tidigare. Och liksom kanske bara, ja men okej, det är ju inte mer träning som är svaret här, utan det är ja, jobba
annan
på
träning.
specifika delar, annan träning helt enkelt.
Ja. Ja, just
Inte
det.
bara lägga till utan ja, men våga ta bort och så.
För det
Så jag kom
där.
väl till Games ganska nerkörd kan jag säga. Men
Jag fattar det, jag fattar det.
ja, det gick ju ändå hyfsat bra ändå skulle jag säga.
Ja, alltså vad kom du? Jag har inte koll på var det kom, men det kanske är skitsamma. Men för det var ju väldigt, väldigt många som kvalade det året, var det inte så? Att det var väldigt
Ja,
många som
exakt.
man
Det
kunde
var ju
komma
så
som du
det.
sa, national champion.
Exakt. Så det blev ju. Jag minns inte hur många det var, men det kanske var typ 150 som körde eventet, om jag inte
Ja,
minns fel.
just. Hur var
Och sen
det?
kan. Det var ju bara väldigt stora heat.
Okej.
Så det var ju flera heat då, men det var väldigt stora heat. Så de som kvalade som national champions körde först. Och sen så kom de som hade kvalat genom sanctionals och sen kom de som hade kvalat genom open. Så vi som hade kvalat genom open hade högst rank kan man säga. För då hade man ju kvalat först. Men då hamnade jag ju också i Matt Fraser
Just
sheet. Och då blev det ju liksom igen den
det.
här. Det gick ju liksom för fort för mig, så min game, alltså jag hade ju ingen gameplan. Jag sprang ju bara runt och simmade i mjölksyra och visste inte vart jag var.
Nej.
Så att hade jag varit i heatet innan, då hade jag kanske haft ett mer smooth race och kommit på en bättre placering. För att det hade varit mer fokus på liksom på rätt saker då. Men det är ju sånt som man lever och lär. Det är det som kallas för rutin.
Exakt. Så är det. Och jag menar, det där känns, det här kan ju du rätta mig om jag har fel, men det känns ändå som att snacket kring att köra någon off-season tävling. Nu finns det ju uppstrukturerat att efter Open är det kvarten och sen är det semifinal och sen är det games. Men jag tänker generellt att hur ser du på det här att ändå köra någon form av off-season tävling bara för att ändå på något vis se att, ja men okej, träningen från min senaste stora tävling fram till nu, det har ändå gett lite resultat i att jag har blivit bättre på mina svaga punkter och jag behåller mina starka punkter och så vidare. Håller du med om det eller hur ser du på det att köra någon off-season tävling hit och dit?
Ja, men jag tycker ju tidigare man är i sin karriär, ju mer ska man tävla. För att ja, då du behöver så många datapunkter som möjligt kan man säga, som du inte kan få i
Just det.
gymmet. Så det är klart, du kan ju ha världens bästa 2000 meter rodd, vilket säger att du förmodligen har väldigt bra kondition. Och du kan ha 30 unbroken muscle-ups, vilket säger mig att du har väldigt bra gymnastikkapacitet. Men hur bra är du på att sätta ihop de två på dag tre, event sex? Det är ju
Just
liksom
det.
det som är sporten. Så att man behöver ju lära sig att pacea en hel tävling. Man behöver få bra återhämtningsrutiner. Hur äter jag på en tävling? Vad har jag för liksom verktyg för att ja, klara av de här tuffa grejerna som man ska göra då i flera dagar?
Just det.
Och det kan man liksom bara. Det kan man bara få på tävlingsgolvet i min. Det är min erfarenhet eller åsikt i alla fall. Så jag upplever det som att det är många som är nya i sporten nu som tävlar alldeles för lite. Alltså de kör bara open och kvarten och sen kanske någon annan. Ja, någon tävling per år. Men
Just det.
de borde köra vartenda KM, varenda grej som man kan hitta. För att man lär sig så, även om man lär sig massa saker, även om man tycker att man är för bra för det, så lär man sig massa saker om sporten genom att utöva sporten. Man blir inte en bra ishockeyspelare genom att bara spela VM-finaler. Du måste spela lite grundspel och lite NHL och lite allt möjligt för att bli
Ja,
bra på hockey.
precis.
Alltså du kan inte bara träna och sen så spela finalen. Eller
Nej,
matchfinalen, det
exakt.
går inte. Och så.
Det håller jag med om. Helt och hållet.
Så att jag, nej, och jag kör fortfarande på den filosofin, även fast jag har tävlat i 12 år nu, så kör jag ändå två, tre stycken off-season tävlingar per år, alltså det som passar in i kalendern rent, alltså logistikmässigt och ekonomiskt, alltså vad som går. Förutsatt att man är liksom frisk och hel och alla de bitarna. Oavsett om jag är i grundperiod eller i superbra form eller så kör jag tävlingar ändå. Och så får man inte lägga så hög värdering i det. Så som många andra idrottare gör också. Jag brukar alltid ta liksom Charlotte Kalla som exempel, alltså längdskidåkare för de som inte vet. Att hon åker ju vanliga tävlingar i Sverige, alltså SM och alltså vanliga tävlingar och vinner inte. Men hon vinner OS-medaljerna för att hon har liksom det här långsiktiga tänket, men håller ändå i den här ja, matchfarten ibland och liksom går upp och känner på det och så. Och sen får man ju då en datapunkt att utvärdera och så går man vidare med träningen.
Just det.
Och så att jag tror att det är någonting som många underskattar i CrossFit och så.
Och nu finns det ju väldigt mycket online-kval. Alltså om man tittar på alla möjliga tävlingar, inte bara i Sverige men i Europa, som man kan testa sig i också. Man behöver inte åka till de tävlingarna efter kvalet. Men det finns ju mycket online-kval som man kan testa på också.
Exakt.
Ja, det är också en form av tävling. Det är inte riktigt samma grej, men det är ändå en tävlingsscenario du sätter dig i.
Ja, förlåt, jag måste bara ladda här.
Ja, det är ingen fara, det är ingen fara.
Ja, precis. Och det gör ju också så här, har man kört många online-kval, då blir inte open en lika stor grej heller. Och man tycker inte kvarten är lika stor grej heller. Och man är också van vid det här med att sätta upp en kamera. Ja. Man är van vid att tejpa linjer. Man är van vid att säga sitt namn och visa vikterna och så där. Då gör man inte lika många misstag sen när man är nervös.
Nej,
för att det går lite på autopilot liksom. Och sen så är det en skill att kunna pusha sig själv. Alltså open, om man inte har massa kompisar eller man kör mot någon liksom, då blir det ju att du ska pressa dig själv mot klockan, ja, och din domare som kanske är typ din pojkvän eller flickvän. Och det är kanske inte så här supermotiverande alla gånger, men det är ju någonting du måste liksom kunna. Det är en skill att lära sig att kunna plocka fram det. Och så det är bra att köra kvar.
Och det är en färskvara också, har jag märkt personligen.
Ja, nej, men det är sant. Det där med att pressa sig själv, absolut.
Ja.
Och att göra det, ja, men när det gäller, så att säga. Och det kan ju också försvinna lite, det här med att men jag kan ju ändå göra om på måndag. Och då blir det liksom att man lite med handbromsen på fredagen kör första försöket. Och sen så gör du om och så har du en förbättring på typ så här 20%, fast du borde vara en försämring. Bara för att då har du släppt de här mentala grejerna och så. Men rent fysiologiskt så borde du vara sämre. Men folk tenderar ändå att göra bättre på sina repeats.
Just det.
Och så. För att man har blivit lite bättre på testet. Så att man har övat på det man ska göra på.
Ja, precis, precis. Ja, just det. Ja, men jag håller med dig helt och hållet. Folk borde tävla mer och folk borde inte bara tävla mer utan titta på tävlingar mer och allmänt sätta sig in i det. Om man vill tävla i det. Det vill säga.
Exakt, om man har intresset att bli duktig, alltså tävla internationellt eller nationellt eller bli så bra som möjligt då, på sporten, då bör man göra det. Har man bara som intresse att må bra och vara hälsosam, men då kan man ju tävla en gång per år för att det är kul eller för att man vill ha ett mål eller whatever. Men vill man quote on quote identifiera sig som crossfit-atlet lite grann, då bör man nog leva lite som det.
Ja, verkligen.
För att bli bra på det.
Ja, men det håller jag med om. På tal om att tävla då, hur ser säsongen ut för dig 2024? Nu har jag varit inne lite på Open, men hur gick Open och hur ser det ut framöver?
Jag var lite rädd för den frågan, för jag vet faktiskt inte hur Open gick. Jag har liksom inte kollat så mycket, utan jag har kört mitt eget race och tränat på. Det enda jag vet är att tvåan gick jävligt dåligt.
Okay.
Bara för att jag tyckte att kroppen kändes dåligt och jag hade lite överträningskänningar då. Men sen hade jag lite deload innan jag åkte på träningsläger då.
Ja, just det.
Men jag tycker det har gått bra. Jag har haft en sjukt bra träningsperiod. Jag har lyckats att inte vara sjuk, vilket de flesta inte verkar ha lyckats med. Så jag har varken någon skada eller sjukdom just nu. Peppar. Och jag har inte haft någon skada eller sjukdom sedan typ oktober förra året. Så jag har haft en väldigt bra, lång, oavbruten träningsperiod nu. Vilket känns jäkligt bra. Så jag ska bara försöka kapitalisera på det då om 3 veckor på kvarten. Och sen så är det bara dundra på in till semin då. Så att det är väl svaret som jag har på hur Open gick, att jag mår bra både fysiskt och psykiskt efter vad som brukar vara en ganska nedbrytande period. Och så.
Skönt.
Så att, ja, det är väl det.
Och sen är det som du nämnde då, alltså att det är semifinal som är målet och siktet i år.
Ja, exakt. Så semin och sen så Kommer jag dit och allting känns bra, då vet jag ju att jag har en bra chans.
Ja, precis.
Och jag fick ett ganska bra kvitto på det i Dubai senast. Så att där kan man ju också diskutera liksom upplägget där med hur tävlingen var strukturerad och så. Men om man bara tittar på, om man bortser från hinderbanan och bara kollar på crossfit-delarna, så var jag väldigt konkurrenskraftig i Dubai
Och det
på
var ju
de
mot.
delar, på de delarna som är väsentliga så att säga.
Ja, och motståndet var ju väl i princip halva Europa.
Ja, halva Europa med lite sprinkle från USA. Så
Ja.
det var ju bra kaliber. Jag skulle säga att det var semikaliber plus några games podium då. Så Roman var ju där.
Just det.
Chandler Smith var ju där som då kom fyra. Så det var ju tufft motstånd och det var en bra att då ta några topp fem placeringar där och liksom vara i topp 10 nästan hela tiden var en bra fjäder i hatten efter förra årets lite sämre år då. Så det gav mig väldigt mycket självförtroende. Och jag personligen tyckte, alltså jag tyckte jag var i bra form i vissa delar, men jag tyckte inte att jag var hela paketet i Dubai om du förstår mig. Så jag hade ju inte, jag var ju då i en ganska tung styrkeperiod, så jag tyckte inte att jag var så. Ja, men jag var inte så bra formflåsmässigt och jag var inte så snabb tycker jag, men jag var liksom bra tryck, alltså vad ska man säga, när det var de viktade grejerna så gick det jäkligt bra. Men jag var inte liksom så här så snabb i transitions och så där som man kan vara när man är i superform. När, ja, men man kan göra 50 wallballs unbroken och sen så gör man en transitions på 15 sekunder och så känner man sig typ utvilad. Det var inte liksom den formen, utan
Nej.
nu var det ett set unbroken thrusters och sen satt syran kvar lite längre än vad den brukar.
Just det, ja.
Och sådär. Men så det var väl inte världens bästa form så, men bra grund att stå på framåt. Så jag tog med mig väldigt mycket positivt därifrån. Och som sagt, det här med att få datapunkter så fick jag ju väldigt tydliga kvitton på vilka som är mina styrkor, vilket jag kanske redan visste innan då. Men då fick jag det lite bekräftat igen. I och med att förra säsongen inte gick så bra då. Då fick man bara bekräftat att okej, jag är fortfarande world class i några grejer. Och om jag kan slipa på de här grejerna så kommer det vara så kommer jag ha en konkurrenskraftig ja, ett konkurrenskraftigt liksom paket som jag levererar i Frankrike då i maj.
Just det.
Så.
Ja, men det ser vi fram emot. Jag tycker det låter jättekul och jättelovande. Och det måste vara jätteskönt för dig att känna att man har det självförtroendet efter en så stor tävling som Dubai ändå är. Som du sa, upplägget i Dubai kanske går att ifrågasätta, men motståndet och CrossFit-grejerna var ju ändå liksom, det var ju ändå en tävling liksom,
Ja, exakt.
på hög
Alltså,
nivå.
det blev ju små tävlingar i tävlingen så att säga. Och
Precis,
det
precis.
märkte man ju liksom när det var CrossFit-workouts. Då märkte man ju att folk som typ, det blev ju en annan grej.
Ja.
Medan typ som hinderbanan, då blev det liksom, ja, oh, whatever, vi får se hur det här går. Och sådär. Jag vet att ni har diskuterat det i något tidigare poddavsnitt här också.
Ja,
Själva
precis.
upplägget och omkastningen av heaten och vissa. Och poängsystemet förändrades allt eftersom tävlingen gick och alltså det var ju mycket, många frågetecken i luften som var väldigt B. Som också påverkar en rent, alltså både taktiskt men också psykologiskt. Alltså,
Ja, precis.
hips vips så har du, ja men du trodde att du hade en timme vila mellan eventen och så fick du en kvart. Och sen var det bara ut igen. Alltså,
Ja, just
sådär.
det. Ja.
Och sådana saker och sen så hips vips så. Och då är det eventet som du trodde du skulle få mer vila, du får mindre vila och det eventet är värt mer poäng helt plötsligt för att de har kattat folk.
Ja,
Och då
just det.
blir det så här, jaha, ja men what the fuck, då hade jag kunnat chilla förra eventet för att nästa event är mer bang for the buck. Ja, lite sådär. Men ja, det är en annan sak.
Det är en
Det är en
annan
annan
sak.
sakfråga. Exakt.
Ja. Ja, precis. Så de har ju fått mycket kritik för det där, även från media som faktiskt kanske når ut till dem. Så att jag hoppas att det blir ändring på det i framtiden. Helt klart. Men du nämnde förut träningsläger, och jag har ju sett på Instagram att ni var ju fyra fyra väldigt starka CrossFit-atleter som var på ett litet träningsläger på CrossFit Linnés. Nu för någon, var det förra helgen kanske, eller för någon vecka sedan i alla fall.
Ja, förra helgen var lägret, men jag var där hela veckan.
Okej.
Okay. Mm. Så jag var där måndag till måndag.
Just det.
Och tränade med Emma och David, eller David. Och sen så kom då Emma och Davids coach, Filip Bisgård, som har Apex Athletics.
Just det, precis.
Och Rebecca Witesson kom ju också då, hon kom också då på torsdagen.
Ah.
Och då körde vi fredag, lördag, söndag ihop. Och Witesson kör ju Brute. Så det blev ju som att jag och hon fick som en liten inbjudan för att vara en del av det här läget och bjuda till bra träningsatmosfär. Så att säga.
Just det, precis. Så det blev ändå lite sparring på det läget, antar jag.
Ja, alltså det är det som blir alltid svårt när man sätter in fyra sådana här personer i samma rum.
Ja.
Och så. Men vi hade alla liksom approachen att det ska vara ett träningsläger, inte en tävlingssimulering.
Okay.
Mm. Skillnaden mellan de två är väl att en tävlingssimulering, då kör man workouts, bara all out, för att testa sig och mäta sig och känna på vattnet. Medans träningsläger, då ska vi ju egentligen bara bedriva vanlig träning, men kanske lite högre spets på det. Och kanske lite mer volym än vad man annars gör, vilket det också blev. Sen blir det ju såklart som jag sa, att sätter man in fyra sådana här personer i ett rum, då blir det ju ganska snabbt hög fart på grejerna liksom. Så det blev ju väldigt mycket hög intensitet, och det blev ju definitivt högre vikter än vad jag normalt skulle ha lyft i en träningssituation. Så vi hade ju någon typ av siffra följt av RM varje dag, alltså 1 RM, 5 RM, och det blev ju liksom till failure i varje moment. Så det blir ju en annan typ av träning, men man ska ju då ta vara på den typen av atmosfär och inspireras av varandra i de grejerna som man är bra på.
Ja, precis.
Och så. Så att, nej, det var jäkligt kul, jävligt tufft, men väldigt givande då för oss alla, tror jag.
Mm.
För vad som komma skall.
Ja, precis. Så jag tänker, just nu har inte jag pratat med Filip själv, men han känns som en väldigt analyserande coach. Och du är ju själv coach, så du kan säkert bolla mycket med honom där, utefter vad han kunde se och sen även vad han och du själva vet kommer dyka upp på kvartsfinaler och semifinaler framöver. Så att, jag kan tänka mig att det gav väldigt mycket.
Ja, exakt. Alltså David är ju också väldigt analytisk, och Emma är ju också, alltså alla är ju det såklart. Men ibland så kan det vara bra att bara få en objektiv bedömning av någon utomstående. Och även om man har tänkt på allt, så kan man ju få det från en annan infallsvinkel.
Just det.
Och för min del, som då coachar mig själv också, har gjort det typ hela tiden, så är det väldigt skönt. Alltså, det kan vara skönt ibland att få. Jag la mig inte i så mycket. Jag la mig i lite grann, så jag säga. Men jag la inte mig i så mycket kring upplägget och så, utan det var mer så här: jag är här för att vara en del av gruppen. Och bara följa order liksom.
Just det.
Och det är väldigt skönt att bara få göra det ibland. Och sen också få inspiration av de andra i vad har de för typ av modell när det kommer till inlärning, eller till hur man cuear saker, eller hur man tänker och så. Och så hoppas jag att de fick någon infallsvinkel av hur jag har mina processer kring inlärning och hur man cuear och sådär. Så det blir som ett bra utbyte då. Om alla går in med samma öppensinnade, liksom laid back attityd, och sen så låter man Filip vara den som då, eller ja, head coach, vara den som styr allting, då blir det ju väldigt bra. Alltså då stiger ju alla båtar i hamnen, så att säga, när vattnet stiger.
Just det.
Och så. Om alla rätt rankar.
Ja, exakt. En bra metafor faktiskt det där. Man höjer vattnet, så höjs alla båtar. Där.
Exakt,
Ja.
exakt.
Ja, vad kul. Hur ser upplägget ut nu fram till kvartsfinalen? För jag vet ju att jag tränar mycket med här på garaget med de som har kört teamkvarten. Så de har ju lite närmare till de ska pika. Men hur ser det ut för er individuella? Hur lägger du upp det nu fram till kvartsfinalen som går i mitten av april?
Så nu, ja, men nu är det ganska exakt 3 veckor kvar. Så nu börjar väl jag alltså dra ner ganska mycket på mängdträningen. Så jag kapar ganska många timmar nu redan. Men jag håller det idrottsspecifika ganska högt. Så att ta bort ganska mycket zon 2-träning och sådär.
Just det.
Och ganska mycket tröskelträning tar jag också bort. Och träningen blir mer polariserad för de som känner det till det begreppet. Alltså att det hårda ska vara väldigt, väldigt hårt och det lätta ska vara väldigt, väldigt lätt. Det blir mycket mindre av det här mellanmjölksträning kan man säga. Slarvigt uttryck, men det är ett ganska enkelt och bra sätt att beskriva det på. Om man använder sig av ett tresonsystem, alltså högt, medel och lågintensivt.
Just det.
Så nu blir det väldigt mycket i racefart, alltså matchfart och så. Vilket också då innebär att volymen måste vara mycket lägre, för annars orkar man inte hålla den farten. Och återhämtningskraven från att köra all out blir ju högre. Så man behöver lite mer vila mellan de här hårda insatserna. Men man kan ju inte bara ligga på soffan mellan de hårda insatserna, så då kör man lite lågintensiv träning och lite sådär. Kanske lite taktiska moment, lite olika tävlingsscenarion och sådär. Så
Just
det
det.
blir väl mera sånt än att stå och köra, vad skulle det motsatta vara, att köra typ 10 set böj och det, du förstår, det är liksom inte den typen av träning som ska bedrivas just nu, utan
Nej.
nu ska man göra snabba thrusters, nu ska man göra stora set ring muscle ups och snabba handstand walks och sådär. Så alla tunga viktade pull-ups och tunga backsquats och allt det är det man ska försöka förvalta nu då. Och få in i det idrottsspecifika ännu mer. Och i och med att man tar bort då ganska mycket volym så blir ju kroppen mycket, känns ju mycket lättare och mycket fräschare och man känner sig snabbare och sådär. Om vi drar tillbaka till den här parallellen till Dubai då, in i den tävlingen så gjorde jag 10 set böj veckan innan och då kände man sig inte så himla lätt. Medan nu tar man ju bort. Det är liksom less is more den här perioden.
Precis,
Och
just det.
försöker göra det med så hög kvalitet som möjligt.
Kör
Så
man
ser det ju
simulerat?
liksom ut för mig. Nej, det blev ju lite så nu där i Växjö då.
Ja,
Blev
just
ju
det.
det, trots att vi sa att det skulle vara träningsläger. Men det är väl kanske fördelen med att ha hållit på ganska länge, det är att jag känner inte att jag behöver öva så mycket på att köra online-kval.
Nej, nej.
Men är man grönare så kanske man skulle göra det nu 3, 4 veckor innan, bara för att ha känt på det och lägga upp, liksom filma ordentligt och kanske köra några gamla workouts bara för att öva
Vänja
lite.
sig vid volymen av vad det blir på en helg eller 5-6 dagar där.
Ja, exakt. Nu är det ju onsdag till måndag, så nu är det ju en helt annan grej. Vi får väl se
Ja.
vad det urartar sig i, om det blir 5 test eller 6 test eller vad det då blir. Jag vet att det ska vara 2 submission windows i alla fall, så det kanske blir hälften de första dagarna, hälften de andra dagarna. Vilket för de som siktar på att gå vidare kommer innebära ganska många repeats, förmodligen. Så ja, det ligger väl någonting i att kanske känna på volymen. Men kvarten kommer nog ändå för de flesta vara lägre volym än det vad de är van att träna. Om man tänker totalt ton flyttade. Men det kommer högre fart, högre stress, så att de där geodesitupsen som kanske kommer ge högre träningsverkskänsla.
Ja,
Så
lite
det
det,
kan väl
men
vara det då. Det kan väl vara ligga något i det att vara van vid att, ja, men kanske på fredag eftermiddag testa köra någon GOD-workout med 100 plus GOD. För att sen på dagen efter göra någonting med lite compromised midline, så att säga. Så att man är lite familjär vid den känslan. om man inte är van, så då finns det nog en vinning i det, men annars så ser jag det nog bara som slösade träningstimmar, att man förstör sig själv och det blir lite för lång återhämtning att köra en sån superworkout. Då är det nog kanske lite bättre att, ja, men det är väl mitt tycke, men att bryta upp det lite grann och köra lite högre fart och behålla bra kvalitet och sen så ändå kunna träna med bra kvalitet dagen efter också.
Just det, ja, jag förstår. Du har ju, nu är vi inne lite på att snacka om träningsupplägg och programmering och så. Vi ska ju nämna det, det har vi faktiskt inte nämnt. Du har ju en egen träningsprogrammeringsföretag, V-program. Visst, ja, är det ditt egna? Det är inte att du coachar inom det, utan det är du som är...
Nej, det är jag som är allt från CEO till städare i det företaget.
Ja, just det. Ja, precis. Berätta, jag byter lite ämne här, men berätta lite, hur kommer det sig att du startade VI-program?
Exakt. Ja, men det... Ja, alltså hur började det egentligen? Alltså som jag sa där i början då, det är att jag har ju, min bakgrund är ju då personlig tränare och fystränare. Så jag jobbade ju då med både motionärer och elitidrottare redan innan jag började med CrossFit. Så jag jobbade bland annat med fysen för våra stadslag i basket. Jobbade som fystestare och jobbade med fysprofilen för Luleå Hockey bland annat. Hade sommarfysträningen med deras juniorlag och lite sådär. En del innebandylag också faktiskt. Så jag jobbade mycket mot idrotten redan innan CrossFit då. Och sen så blev det ju att det följde med naturligt. Att jag var ju liksom coach innan jag blev atlet, kan man säga, inom den här sporten. Och sen så utbildade jag mig då till tyngdlyftningstränare, kettlebell-tränare. Och lite såna här olika saker innan level 1 och sådär. Och spann vidare på det. Och kombinerat med mina studier på GH så började jag då skriva träningsprogrammeringar. Både till individuella klienter. Och jag började även göra boxprogrammeringen på Solid. Så det började, jag började skriva programmering då redan 2015. Mm-hmm. Där. Men då var jag inte egen då. Eller ja, jag hade eget företag, men jag hade inget brand så att säga. Utan då var det bara Simon Says ungefär.
Just det, ja.
Och sen så jobbade jag även, jag konsultade lite mot World Class, alltså gymkedjan och sådär. Med funktionell träning, som det kallades då. Och sen så gjorde jag även då programmeringen för diverse boxar via Solid då. Så Solid var liksom då min homebase, och sen så delegerades de här programmeringarna ut i Solids namn, men jag skrev dem då under en treårsperiod. Sen då 2018-19 där då flyttade jag till Spanien, och då hade jag börjat med individuella klienter som också då hade ambitioner att tävla på hög nivå. Och där kläcktes väl lite idén att kunna, ja, men vad ska man säga, nå ut till en bredare massa då. Att göra en generell träningsprogrammering också. Och då ja, men egentligen bara det blev liksom kulminerade hela alla de här sakerna då, att jobba med boxprogrammering och ha personlig träning, online coaching och allt det här. Det blev liksom, jag måste paketera det här på något snyggt sätt. Och så föddes då idén till V-program. Och då startade jag då med generella träningsprogrammeringar också. Och sen så, i och med att jag då inte längre tränade på Solid, så slutade jag då göra deras klassprogrammering. Och därigenom så slutade jag även göra klassprogrammering till alla de här andra boxarna genom dem. För att det var ju inte mitt, vad ska man säga, jag ägde inte den produkten, jag jobbade ju bara för...
Du konsultade den?
Exakt.
Ja, just det.
Och då blir det ju lite en conflict of interest, tyckte jag då, att göra klassprogrammeringar direkt i egen regi.
Ja, just det.
Det kändes lite oskönt.
Ja.
Så då, men jag var väldigt intresserad av då att göra träningsprogrammering då. Och då körde jag ju även the training plan, och jag fick även förfrågan där om att vara en del av deras coachteam. Men då hade jag redan ganska lång tid kört mitt eget race, alltså egentligen, utan jag körde till training plan, men egentligen så körde jag bara min egen
Ja, jag fattar.
progressiv. Så då blev det liksom naturligt att jag startade min egen grej helt enkelt. På den vägen har det gått, och sen dess har det vuxit till fler än en. Nu har jag både tävlingsprogrammering och 60 minuters programmering och tyngdlyftningsprogrammering och sådär. Så det är mitt lilla barn, kan man säga.
Jag fattar, jag fattar. Ja, är det någonting som du tycker, om man då tittar på, jag gissar nu på att du har koll, väldigt bra koll på de flesta sådana här större programmeringar och hur det läggs upp. Är det någonting som du skulle vilja säga att, ja men just programmeringen som jag skriver, allmänna programmeringen eller ja, den generella eller 60 minuters programmeringen som sticker ut mot liksom andra allmänna träningsprogrammeringar? Och i sådana fall, varför?
Ja, jag vet inte. Man ska ju vara försiktig med att liksom såga andra. Men ja, vad ska jag säga? Så jag tycker om vi säger så här, de som kör min programmering, de tenderar till att stanna en väldigt lång tid. Och det ser jag som det bästa kvittot som jag har. Liksom, att
Just det.
jag har de som började med V-program från dag ett som fortfarande kör. Vi snackar liksom ändå en 6-årsperiod där man har då kört samma träningsprogram utan att man tycker att det har blivit för tråkigt eller att det inte ger någonting längre eller så. Och det är väl den bästa feedbacken som man kan få, tycker jag i alla fall.
Just det. Ja, men det förstår jag.
Och sen så jag har väl lite filosofin att alla kan göra samma sak, det är bara till vilken grad man gör det, så att säga. Och jag försöker göra det så gott det går, att en allmän programmering ska vara så personlig som möjligt.
Just det.
Så att jag tror att folk känner att det finns en tydlig röd tråd, både på årsbasis och på kortare basis också då. Att det finns ett progressionstänk som är hållbart, som är lite genomtänkt liksom.
Just det.
Men också att det finns en range av träningsvolym som inte är omänsklig. Och det är väl det jag skulle säga är den största kritiken till många online-programmeringar, att det är att det finns många som har en omänsklig träningsmängd på sina programmeringar, och det finns inte ett alternativ till mindre, så att säga. Utan då är det liksom, ja, men det är 10 rounds for time, eller vad som helst, 10 sets, I go, you go, med de här seten, de här repsen och så där, och det finns ingen tanke att det får ta till oändlighet. Medan jag försöker då tänka att jag kan inte utgå från en heltidsatlet som modellen och så, utan det är ju egentligen taket. Och de flesta har ju inte livsstilen som jag har, som kan sova 9-10 timmar per natt, äta 6 gånger per dag och liksom inte ha så mycket stress runt omkring och bara fokusera på att träna.
Ja, just det.
Så att istället för att det är bestämt 10 set, I go, you go, live or die, så är det 5 till 10 set, I go, you go. Nu drar jag bara ett exempel.
Ja.
Med en rep range i varje set som motsvarar vad du bör klara i form av target time versus time cap, så att säga. Så välj ett antal sätt som ger den här intensiteten, och då beskriver jag det i både intensitetszoner, och jag använder ett femzonsystem då, så från 1 till 5, varav 5 är högsta. Sen finns det då även en liten koppling till den subjektiva känslan, alltså Borgskalan. Så att vi söker en 90% insats som ska kännas 8 av 10 jobbigt ungefär, 8 till 9 av 10 jobbigt, på en RP-skala. inte bara i staden om man ska vara helt noga. Och du bör ligga inom det här tidsspannet för att det ska vara representativt till den farten vi söker. Och du bör klara någonstans mellan 5 till 8 set, säger vi. Och kör du ett 60 minuters program, ja, men då är ju 5 set taket. För då tar vi ju hänsyn till att du kommer inte hinna mer i din utsatta träningstid. Men i tävlingsprogrammeringen så är det, då söker vi ju ett högre stimuli. För jag går in med förutsätter att du har bättre förutsättningar att träna längre och mer och återhämta dig mer. Alltså, för du har ju ändå committat till ett dyrare program som också då säger att du bör klara de här sakerna. Så då behöver just inte jag ha dåligt samvete för att jag har frågat för hårt. För du vet ju vad du har gett in på.
Ja.
Medans i de andra träningsprogrammen så är nivån betydligt lägre. Och anpassat efter en sån person. Efter den så kallade kravprofilen då, som en motionär kanske söker mera. Eller en kvartsfinal person söker. Eller, ja, du förstår
hur jag
menar.
Ja. Jag förstår. Det ska finnas anpassningsmöjligheter genom hela programmeringen. Liksom.
Exakt, inte bara skalningar i form av övningar. Alltså, bara för att du inte kan ring muscle-up så ska det inte bara vara strikta pull-ups eller en skalning. Förstår du? Utan
nej,
man måste också ta hänsyn till människors återhämtningsförmåga och träningsbakgrund och träningsålder och kronologiska ålder också för den delen.
Ja.
Men exakt. Och jag har ju liksom inte en uttalad mastersprog, men jag har ändå många masters som kör min prog och de tycker att det funkar bra för att de kan då styra utifrån de här rekommendationerna som då finns löpande i programmeringen.
Jag förstår det.
Och så.
Det tycker jag låter hälsosamt och det som du säger där att om många har hållit sig kvar länge, då är ju det ett gott tecken, tänker jag, spontant på att man gör någonting bra. Sen tyckte jag att du svarade väldigt bra på frågan faktiskt, vad som sticker ut. För att det är ju som, nu följer jag en programmering som har lite liknande filosofi, Divergent, men och där det, strukturen ser likadan ut, tycker jag. Men det generella som jag har sett är ju just det du nämner, att många träningsprogram har oftast bara, kanske som du säger, en skalningsnivå, inte en hel anpassningsmöjlighet. Det är så. Där man faktiskt får lite, man får höra poängen bakom hela workouten eller hela, ja, vad det nu handlar om. Liksom att, ja, men det ska kännas så här, det ska vara så här fort, det ska gå så här snabbt. Och så.
Ja, exakt. Det blir också som... Ja, men som kund eller vad ska jag säga, eller som crossfit-utövare så blir man ju också utbildad i processen. Alltså man lär sig hur träning ska gå till och hur träning ska kännas. Precis. Och man får en djupare förståelse i att okej, det är inte all out varje dag. Och att intensitet kan vara relativt. Så jag kan ju skriva, alltså RP kan ju betyda så många olika saker. Och ja. Det här med, alltså det finns ju, det är liksom, det är så många uttryck som också blir slaktade i CrossFit tyvärr. Som saker som tröskelträning och threshold och 20 minute power och såna här saker. Man blir lite liksom illamående ibland när man läser och ser och sådär. Jag förstår liksom, ibland så kan jag förstå liksom inte. Men jag förstår ju också att sporten är i sin linda och att jag kanske har, ja, jag skulle väl inte säga, ja, men jag vet inte, man blir väl lite gubbig liksom. Sådär.
Jag förstår. Men,
ja, och men att man då, att saker och ting ska ställas mot vad det faktiskt är. Att en, bara för att det är RP9 så kan ju det vara ett RP9 i ett lyft eller i en muscle failure eller i en, det behöver inte alltid vara då i alltså som att det ska kännas som en open workout. I sällan det kanske ska kännas så. Så att man skiljer på vad träning är och vad själva testet är. Alltså att open är ju testet. Man blir inte bra på matte genom att alltid bläddra längst bak i matteboken och läsa facit varje gång.
Exakt.
Utan du måste lära dig liksom, hur du gör uträkningarna. Exakt.
Ja, exakt. Träning
ska ju vara att du lär dig uträkningen.
Ja, verkligen. Alltså Det är ju, vad ska man säga, det där matteexemplet tycker jag är så bra, för det där tjatar jag hela tiden på när jag hjälper elever i matten, att ni kan inte bara titta i facit, då har du inte lärt dig hur du ska göra. Det är ju
Exakt.
verkligen så. Ja. Nej, man måste ju testa, och man måste, ja, lyssna på liksom, ja men, hela uppläggets poäng, så att säga.
Exakt,
Ja, men det
exakt.
låter jättebra, Simon. Jag tänker avsluta lite med att bara fråga så här, spontant. För visst är det så att du bor i Göteborg nu? Stämmer det?
Exakt.
Ja, och då tränar du på vart då någonstans?
Jag tränar på CrossFit Gårda.
Krossgårda. Är det
Ja,
där
exakt.
Maria Längfors brukar träna också?
Ja, exakt. Det är ju hennes, vad ska man kalla det, hennes moderbox. Sen så kör
Ja,
hon på
just det.
Vagnhallen också.
Ja.
Och så. Men hon kör väl det mesta av sin träning på gården. Och sen så kör hon ju mycket i Gävle också nu i och med laget.
I och med laget, just det. Ja, precis. Men hur är
Så
det,
att.
för ni är ändå ett gäng där nere på, jag säger där nere, men på västkusten i alla fall, som,
Ja.
i Göteborgstrakterna som kör ihop. Nu har ju Munk Larsson, som också är väl på Gårda mycket, eller Vanghallen. Och sen är det du då, och så har Ljungdahl är väl, om han kanske är
Ja, han är ju
på
i Kungsbacka, eller heter det
Kungsbacka.
så? Ja, så det är ju utanför, det är en bit därifrån.
Ja, just det.
Men jag är också likadan, alltså jag säger ja, det är ju Göteborg, alltså alltid samma, men det är
Ja.
ju inte det, men det är ju det.
Ja,
Det är
jag
ju samma.
fattar. Det är
Ja,
som
det är lite.
Norrland.
Ja, men exakt, det är allt norr om Sundsvall är. Ja. Eller egentligen allt utanför tullarna om man är i Stockholm, allt norr om Uppsala är i Norrland, men det är ju. Man vet ju vad som är Norrland och vad som är Norrland. Det är liksom inte samma sak.
Ja, precis, precis. Ja, okej. Okay. Ja, men då är ni ändå ett gäng som är där. Och jag vet inte, hur mycket kör ni ihop någonting överhuvudtaget? Eller är det eftersom att ni har, jag gissar på att ni har rätt så skilda programmeringar också.
Ja, exakt. Det blir mest att vi käkar middag tillsammans och
Ja, just
bastar. Det
det.
blir, alltså man tränar ju i samma rum
Ja.
och man hejar på varandra och ser man att någon ska gå för något pers eller whatever, då hejar man ju så här.
Ja.
Men det är som du säger, alltså nu är Viktor Munk skadad bland annat då, men
Ja, jag
Viktor
hörde.
Munk, ja men alltså så här, han kanske behöver köra mer fokus på strikta hands and push-ups medan Maria kör mer fokus på tyngdlyftningen och jag kör mer fokus på det jag behöver köra fokus på. Så att det blir ju liksom rätt skilda grejer och sen så då och då kan man ju köra ihop, men det blir mer sällan än ofta faktiskt.
Okej.
Men man bidrar ju ändå till träningsmiljön skulle jag säga.
Ja, men det är skönt att höra.
Och det gör ju att det blir ja, men positivt då, och så.
Ja, just det. Och sen din flickvän, vad heter hon? Lisa? Lisa Leijon.
Linnea.
Linnea, ursäkta mig.
Linnea Leijon.
Ja, hon är också rätt duktig på CrossFit, om jag har förstått det rätt.
Ja, alltså hon är ju mycket bättre än vad hon ger sig själv cred för. Men hon kör ju tyngdlyftning då, framför allt
Okej,
som
ja.
tävlingsform.
Just det.
Så det är ju också bra inspo för mig, för hon lyfter ju mycket snyggare än vad jag är. Och mycket mer teknisk än vad jag är. Medan jag är ju lite mer bara, så här, rå stark och bara köttar igenom saker. Enligt mitt eget tycke då. Men så det är ju också en bra, liksom, vi tränar ju också ihop. Och hon kör ju liksom workouts med mig. Som vi pratade om tidigare då, i sina egna rep range så att säga.
Ja,
Men det blir ändå bra fart så att säga. Men
just
hon
det.
har ju kört CrossFit jättelänge.
Ja.
Och jag har ju sagt det också, att hon har ju egentligen bättre fysiska förutsättningar än vad jag har. Alltså
Okej.
har man kört CrossFit länge så vet man ju liksom vilka de perfekta proportionerna är. Så att säga. Och hon har ju de här perfekta liksom. Perfekta förhållandena mellan de olika armar, ben, torso och sådär för att vara sjukt
Ja.
bra på CrossFit. Men det ligger inte i hennes intresse att vara
Nej.
sådär, så då,
Okej.
whatever. Men hon är ju duktig på det, är absolut.
Jag har bara sett lite grann på sociala medier, och så har man bara insett att, vänta, jag tror jag känner igen det här efternamnet Leon på lite leaderboards ibland också. Kanske
Exakt.
Sveträffs kvar och så, tror jag. Jag har sett det någon gång.
Ja,
Men
hon har kört
lite
någon
så här.
lag-SVTF och
Så
sådär.
kanske det är. Just det, så kanske det är.
Och hon har kört sanctionals också, lag med Maria och Viktor Munk då. Då
Ja.
körde de Norwegian Throwdown. Alltså så
Just.
att bara det är ju liksom asbra egentligen.
Ja,
Man blir
precis.
liksom så himla dövad mot vad som är bra och förstår du? Det är
Ja.
egentligen helt sjukt, men ja.
Ja.
Så är det.
Så är det, så är det. Du, jag ska låta dig få vara med både hunden och Linnea. Och så får jag tacka så hemskt mycket för att du var med och att vi kunde prata. Så
Ja,
får
men
vi kanske.
tack. Det var skitkul att vara med.
Ja. Får vi höras mer sen efter när du har kvalat till semifinal, säger vi då.
Exakt.
Ingen press
Kör en
här.
uppföljning. Nej,
Ja, precis.
det blir ingen
Precis.
adderad press än vad som redan finns, kan jag säga.
Nej, men vad bra. Vad bra. Ja, så får jag tacka så mycket helt enkelt för samtalet.
Tack, tack.